En podcast från Nöjesbladet.
Hej, du lyssnar på Nöjesbladets spelarpodd med mig, Jonas Högberg,
Beffy Karabola
och Alfred Holmgren.
Temat för dagens avsnitt är rollspel. Vi kommer bland annat att titta närmare på en del kontroversiella rollspel såsom Super Columbine Massacre. Men även försöka finna ett svar på varför så många hatar japanska rollspel idag. Och huruvida rollspel kanske kan sägas vara den ultimata formen av eskapism. Dessutom ska vi lista några av våra favoritögonblick från genren. Men först, som alltid, så är jag ju självklart nyfiken på vad det är ni spelar just nu. Effie, vad spelar du?
Igår kväll spelade jag faktiskt A Bird Story, som är det här ett litet storydrivet indiespel som är bara på någon timme. Det har ju typ knappt någon mekanik, man styr bara med typ två knappar. Det sägs inte ett enda ord i spelet, men trots det här så blev jag ändå ganska berörd av det. Det handlar om en så här liten pojke som inte känner sig hemma i vuxenvärlden och räddar en skadad fågel, och de får någon slags relation och så får man följa med på deras äventyr och flygturer tillsammans. Det blandar en slags typ vardagskänsla med surrealism, och det var fint och mysigt. Skönt att det inte tog jättelång tid heller. Men det känns som att det gjorde de bra. Ja, det uppskattar jag.
Mm. Ja, Alfred, har du något som du vill dela med dig?
Ja, jag har också fått mina modersinstinkter uppmuntrade. Jag har spelat XCOM, Enemy Within, som ju också handlar om att ta hand om karaktärer och se till att de klarar sig i en stor och farlig värld och sådär. Och sen har jag väl kört lite av nya Game of Thrones-spelet och sitter faktiskt och laddar ner Assassin's Creed Unity medan vi spelar in det här. Så det blir nästa stora projekt.
Okej, vad tycker ni om Game of Thrones? För det har väl du också spelat, Effie?
Jo, exakt. Alltså jag har ju ganska höga förväntningar, för jag är ett stort Game of Thrones-fan, läst alla böcker och sett allting. Men jag tycker att det var en bra start på det. Känner att kanske manuset inte var så bombastiskt och välskrivet som det annars är i serien. Men jag känner att det har liksom potential. Det var en bra cliffhanger på slutet. Så att jag är inne i det. Liksom. Men jag vill att det blir ännu bättre.
Okej. Okay. Ja, jag själv spelar jag The Crew och Lara Croft. Eller jag är precis klar med dem. Och The Crew rekommenderar jag inte till någon. Och Lara Croft rekommenderar jag till alla som är sugna på lite co-op-äventyrande. Väldigt kul i co-op. Och man kan faktiskt spela fyra samtidigt, även om det inte är rekommenderat eftersom det är ganska plottrigt på skärmen. Men om man är typ två stycken så är det väldigt kul. Sen försöker jag även klämma in lite Shadow of Mordor mellan varven. Har precis börjat med det lite grann.
Men du, får jag bara fråga en grej om The Crew?
Ja, visst.
Alltså, vad hände egentligen med det spelet? För jag körde det för aslänge sedan, på E3 2013, så ett och ett halvt år sedan. Och då var det jätteroligt. Alltså, då körde jag en så här multiplayer-omgång när man skulle jaga folk kors och tvärs i en stad som skulle föreställa Miami, tror jag. Och man kunde liksom åka igenom staket och ut på stranden och liksom ta vilka vägar man ville, bara man haffade sina motståndare. Då var det superroligt. Och nu har de haft liksom 3000 år till på sig och slipa det, och så har det blivit jättedåligt till slut.
Ja, alltså jag vet inte. Jag spelade ju inte det innan. Jag spelade ju bara nu. Och jag tyckte det var väldigt tråkigt. Det är ju, visst, det kan vara ganska kul i multiplayer, men jag tycker det är väldigt svårt att komma in i multiplayer. Oftast så får man vänta hur länge som helst på att en session ska liksom äga rum. Och även när man kör så här co-op-uppdrag och så. Det där kommer väl säkert lösa sig nu när spelet är släppt och sådär. Men även, ja, även när det var släppt så var det liksom så här: okej, vad är det som händer? Och sen så, ja, det är väldigt fult, tycker jag. Alltså jämfört med andra bilspel som släppts i år, så är det ju definitivt det fulaste jag spelat i år. Ja, men väldigt underväldigande på många sätt. Jag tycker inte att körkänslan var speciellt kul heller, eller skön. Så jag underkänner din åsikt helt enkelt, Alfred. Ja, bra. Då är vi klara med det. Och då kan vi kanske gå in på veckans ämne. Rollspel. Och först och främst tänkte jag att vi ska prata lite om japanska rollspel. Och varför alla hatar japanska rollspel för plötsligt. Som ni kanske minns så var ju JRPG:n hetare än Eurodisco på 90-talet. Kanske inte du, Effi, men vi andra minns i alla fall.
Ja, vi andra minns väldigt väl.
Men ja, nu för tiden så är det ju i princip inget JRPG bortom Final Fantasy som får någon uppmärksamhet här i väst. Och samtidigt så växer ju kritiken mot berättandet i de japanska rollspelen. Indieutvecklarna Phil Fish och Jonathan Blow sågade som bekant hela den japanska spelindustrin 2012 när de var med på ett panelsamtal och fick frågor om vad de tyckte om japanska spel. Inte bra, tyckte de. Samma år gick Assassin's Creed 3-regissören Alex Hutchinson ut och sågade speljournalisternas inställning till japanska spel. Han menade att vi uppvisar en sorts subtil rasism när vi gång på gång förlåter de här spelens kassaberättande. Och då undrar jag helt enkelt, varför kommer det här nu? Varför är det helt plötsligt så att alla tycks hata japanska rollspel?
Det är en bra fråga, Alfred. För att de har ju inte blivit sämre sedan 90-talet direkt.
Nej.
Det är väl att de hamnar i en annan relief liksom när man jämför med de västerländska. Men de västerländska har ju också sina rötter flera decennier tillbaka. Mm. Så jag vet inte, att folk har blivit äldre och mer kritiska kanske.
Ja, men det kanske är så. För att ofta när jag spelar JRPG så känner jag, åh, när jag var tonåring så kände jag att de här spelen var fantastiska. Kanske för att det främst är just tonåringar som är hjältar i de här spelen. När jag var typ 15 älskade jag till exempel Final Fantasy och allt det här. Men nu känner jag bara en viss avsmak mot storybitarna i japanska spel oftast. Känner ni igen i det här?
Alltså, jag har ju då som sagt inte vuxit upp med japanska rollspel överhuvudtaget. Det här med 90-talet, alltså jag är ju bara 19 år. Så att jag är inte förblindad av storhetstiden som japanska rollspel en gång var i. Så därför, jag hejar ju då mer på väst och kan förstå till en viss del vad Fish och Blow menar. Jag tror att, jag menar, att det här blossar upp nu eller har gjort ett tag liksom, för att japanska rollspelens status håller på att sjunka. Och det känns som att de inte riktigt vet hur de ska rädda det. De har ju liksom inte alls samma inflytande över spelbranschen som Japan tidigare har haft. Och det känns som att, eller min uppfattning är att till exempel Square Enix börjar snegla lite på det här, de västerländska succéerna. Och de kanske vill försöka förnya sig till en viss del. Men att det finns en risk med det. Och att de japanska rollspelen hamnar i någon slags ingemansland. Där det blir identitetslöst när man försöker härma väst. Istället för att kanske försöka lyfta fram det som utmärker en japansk story. Om ni förstår vad jag menar.
Ja, men absolut. Men du hejar alltså på västerländska spel.
Ja.
Alfred, vad hejar du på?
Ja, för mig är det ju Japan all the way.
Ja, okej. Jag är lite sliten mellan båda, så ja, jag får väl vara någon sorts moderator i det här fallet. Ja, men om vi ska ta och titta närmare på det här, vad ser ni för skillnader mellan japanska och västerländska rollspel?
Ja, för mig, alltså det som gjorde att jag föll för hela genren till att börja med var ju spel som Suikoden och Final Fantasy 7 på PlayStation 1. Och senare också gick jag tillbaka och körde de här Super NES-klassikerna, Secret of Mana och Final Fantasy-spelen där, och Chrono Trigger och sådär. Och de var ju verkligen magiska, och det tycker jag faktiskt att de är än idag. Alltså, kör jag Chrono Trigger idag så okej, storyn är ju plojig, men det är ett makalöst spel, och det är en otrolig form av eskapism för mig. Och den kicken har jag aldrig fått av ett västerländskt rollspel, faktiskt. Så för min del handlar det om att alltså västerländska rollspel kan ju vara spelmekaniskt förträffliga, säkert överlägsna japanska, och tekniskt inte minst, de är helt överlägsna. Men story, karaktärer, musik, visuell design och sånt, alltså det tilltalar mig inte överhuvudtaget. Utan jag menar, jag tycker att ett spel som Mass Effect är liksom som en sämre science fiction film. Jag vet att många kommer vilja mörda mig nu, men tyvärr alltså, jag klarar inte riktigt av dem. Jag menar, jag gillade Star Wars Knights of the Old Republic, så det är inte det att jag har svårt för spelformen i sig. Men de tar mig inte till den här magiska platsen som åtminstone forna tiders, framförallt Square-spel gjorde.
Ja, jag håller med till en viss del. Det känns som att Mass Effect är väldigt så här klyschigt amerikanskt, man har sett det förut. Liksom. Men jag får också en känsla av att rollspel från väst är mer, men mer filmiska och kanske ofta så här mörkt och smutsigt, men så här Fallout och Skyrim, och att man, om att japanska rollspel kanske anspelar på någon slags romantik, drama, anime, intriger, och också att man i Japan kan ta sig an så här svåra och ganska djupa frågor som i Ni no Kuni, när det är typ barn som diskuterar döden och allvarliga ämnen, och det är någonting man inte ser riktigt i, ja, men i väst.
Ja, men jag håller med om det, och sen, det här, det finns ju olika grader i den här, på den här skalan, från smuts till liksom anime-fjanterier. Kollar man på Final Fantasy 7, som ju var mångas ingångspunkt i genren, så det var ju ett spel som ansågs vara väldigt mörkt och smutsigt för sin tid, om man jämför med vad genren hade att erbjuda i övrigt, när det var lite mer så här Zelda, sagolika äventyr. Så på den punkten så var ju japanerna kanske långt före en gång i tiden, men kanske har halkat efter senare. För det finns ju ingen japansk motorhet till Fallout riktigt, utan jag håller med om att det är ofta ganska naivt. Och Square har ju också sagt i olika omgångar att ja, men vi riktar ju oss till unga killar som läser liksom så här häftig hjälte science fiction manga ungefär.
Mm.
Och det har ju verkligen färgat av sig på spelen.
Jo, det känns mer som serietidningar typ, japanska rollspel på ett sätt. Får jag en känsla.
Ja, precis. Och för mig så känns västerländska rollspel ofta som väldigt tråkiga västerländska filmer eller tv-serier. Alltså jag fattar på sätt och vis vad folk ser i dem. Och jag har ju inte spelat alla, så jag kan ju inte liksom uttala mig hur svepande som helst. Men om jag går efter Mass Effect, som det är det jag har spelat mest, så känns det liksom som att jag vet att många blir jättehänförda av den här enorma storyn och att man kan stå och prata med de här karaktärerna mellan uppdragen hur länge som helst, och att det är fantastiskt. Men för mig känns det så typ som att söka i en databas, bara så här, ja, hej hej, kan du berätta vilken planet du kommer ifrån? Kan du berätta om dina föräldrar? Kan du berätta om din favoritmat? Och sen så ska man stå så i 5 timmar och liksom, det är inte spännande berättande för mig. Sen kan ju spela en story berättas under uppdragen på andra sätt förstås, och under storiesgränserna, men allt det där omkring som fläskar ut universumet, det tilltalar mig inte överhuvudtaget, när det bara är liksom att man manuellt ska gå igenom en massa data helt enkelt.
Ja, jag är en sån som där läser varenda liten codex-grej, typ pratar med alla människor och gör alla sidequests. Jag gillar sånt där, men min smaksak.
Ja, precis. Ja, men det är intressant. Jag undrar varför vissa tilltalar så mycket av det och vissa verkligen inte alls är intresserade.
Ja, nej, men jag förstår ju vad ni pratar om, för att jag ser ju verkligen att i japanska spel så tilltalas jag ju av världarna främst. De är ju betydligt mer spejsade och påhittiga än i de västerländska spelen. De känns ju också så här varma och härliga och inbjudande på många sätt. Drömlika ofta, liksom väldigt knasiga. Och det får man ju verkligen inte i västerländska rollspel. Där är det liksom rymden, Star Trek, eller så är det high fantasy, man går runt och sorvar lite. Men samtidigt så tycker jag ändå att det finns ett kanske lite större psykologiskt djup hos karaktärerna i västerländska spel som jag uppskattar. Till exempel Planescape Torment, så här, vad innebär det att vara människa, och så här, jättestora, djupa, filosofiska spörsmål. Så jag tycker att det finns verkligen saker att gilla i båda lägren.
Men det känns som Planescape Torment tas upp som någon slags alibi ganska ofta i såna här diskussioner, när man diskuterar varför västerländska rollspel är överlägsna de japanska. Finns det inget mer aktuellt exempel som du tycker har...
Jo, men alltså jag tycker att många Bioware-spel är ganska bra på så sätt också. Visst, de kanske inte går på djupet på samma sätt, men det blir ju ändå... Jag vet inte, alltså karaktärerna känns väl lite mer mänskliga än de gör i japanska spel. Eller ja, det är i alla fall, för mig är det i alla fall intressantare att interagera med 30-åriga karaktärer än typ 16-åriga som typ wow, jag ska ut och rädda världen. Nej, jag har lite ångest. Så på så sätt så.
Tror ni att det spelar någon roll att man ofta i västerländska spel får göra sin egen karaktär, liksom det här med character customization, och man får skräddarsy liksom. Att man får en bättre relation till sin karaktär då på något sätt. Än
ja, ofta men det kan finnas en poäng för att... Jo, men absolut. Ja, men så kan jag tänka i alla fall. Japanska spel så har ju ofta en sån här fixerad hjälte som man ska liksom tänka att ja, den personen är jag, fast den har stora, spikiga, blåa hårtussar. Ja, jo, men det är sant. Det kan nog finnas en poäng i att man faktiskt får se ut precis som man vill.
Men jag tror det handlar om av vilken anledning man spelar ett rollspel. För mig har det aldrig varit så att jag har känt mig som en del av storyn. Alltså det gör jag nästan aldrig, oavsett vilken genre vi pratar om. Utan för mig känns det som att jag spelar mig igenom en färdig berättelse som jag kanske kan påverka här och där och så. Men att jag kan designa huvudkaraktären, det har aldrig liksom triggat mig på något särskilt sätt. Men det handlar väl om inom vilken skola man är uppfostrad. För folk som gillar västerländska rollspel brukar tycka att det är ett liksom enormt trumfkort. Och för mig är det en axelryckning. Jag menar, jag kan lika gärna ta en framslumpad karaktär. Som när jag har kört igenom Knights of the Old Republic flera gånger. Då har jag bara slumpat karaktärerna.
Nej. Det är det som är typ det bästa. Jag kan sitta i flera timmar med det där och pilla på olika... Så här, om en justera käkbenen typ. Alltså, det kan bli hur nördigt som helst.
Ja, men okej. Ska vi typ... såga Phil Fish och Jonathan Blows resonemang då, att japanska rollspel absolut förtjänar en lite mer kärlek helt enkelt.
Alltså jag skulle vilja såga Alex Hutchinson.
Ja, okej.
För han har ju jobbat med Assassin's Creed. Och han har mage att anklaga andra spel för att vara dåligt berättande. Det är ju det största skämtet av alla i det här sammanhanget.
Ja, det är sant. Det är en bra poäng. Assassin's Creed 3, fy fan alltså. Vilket jävla dåligt berättande. Jag fattade verkligen ingenting. Alltså, det dök upp karaktärer som jag plötsligt bara kände min huvudkaraktär. Alltså, som typ hade varit kompis med honom i typ 3 år. Och så bara, vem är du? Var kom du ifrån?
Och tänk då på att en av människorna som var inblandade i det här spelet tycker att det är rasism. Att vi tolererar berättandet i japanska spel. För hans eget berättande är ju så fruktansvärt överlägset.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, det smakar
fantastiskt. Ja, men bra. Jag tycker att vi tar och går vidare och pratar lite om eskapism och farorna med eskapism kanske. Som vi alla vet så är det ju väldigt många människor som spelar World of Warcraft och andra online-rollspel och som faktiskt har funnit mer mening i den digitala världen än den riktiga. Det finns till och med forskning som pekar på att många känner sig mer hemma där. Till exempel så har de pekat på att en av 3 World of Warcraft-spelare någon gång har blivit attraherade av en annan spelare. Det finns mycket liksom kärlek och vänskap som bubblar under ytan här. Många känner sig mycket mer bekväma med den sociala interaktionen i online-spel än de gör i den verkliga världen, eftersom de inte blir dömda efter sitt utseende, sitt kön, sin ålder eller någon annan personlig information. Men det måste ju också finnas faror med det här. Ser du någon fara med det här, Effie?
Oj, herregud. Alltså jag kan ju inte alls relatera till att så här, om man spelar online och bara blir kär i någon, jag tycker det verkar ganska absurt. Men när man tänker rent så här allmänt på rollspel och faror med det, att jag kan känna så här att jag fastnar verkligen totalt i den här genren, att i princip hela mitt verkliga liv tynar bort och jag bara sitter och spelar i flera hundratals timmar och lägger ner jättemycket tid på min karaktärsliv istället och liksom varenda sidequest och mainquest som aldrig tar slut, skapa nya relationer, och så känner man hur så här ens verkliga relationer bara totalt förfaller. Just nu är jag inne i Dragon Age Inquisition och har så här avbokat alldeles för många kompisträffar för att jag är fast i min nerd cave. Så att det är väl kanske det, att man dras in i den här världen så himla mycket att man glömmer bort verkligheten lite.
Men Effie, du snuddar ju vid ett ganska känsligt ämne här. Det var ju för, jag vet inte exakt när det var, men några år sedan, massa snack om så här barn som blir spelberoende, och det kom så här väldigt dåligt underbyggda larmrapporter om att si och så många procent av svenska barn är spelberoende. Och då var det ju liksom att många gamers ville visa upp en enad front och bara, nej, det går inte att bli beroende av spel, det är sån jävla bullshit liksom. Men samtidigt känns det som att det ofta så här ganska lättsamt tas upp i såna här sammanhang, att man bara, ja, men just nu är jag beroende av det här spelet och jag har försummat liksom hela mitt liv för att sitta inne och spela det här.
Hallå, jag ser typ inte några problem med det. Jag bara, men det är fett att jag är helt inne i det här spelet.
Ja, men precis. Speldesignerna designar ju spelen alltså medvetet för att folk liksom ska bli beroende också.
Ja, precis. Det är väl ganska, det är väl en öppen hemlighet liksom. Jag menar, speciellt när vi kollar på free-to-play-spel och så här Candy Crush och åt det hållet, då är det ju så uppenbart så att det går ju inte ens att hymla med.
Nej, precis. Hur spelar ni rollspel? Du berättar ju, Effie, om att du vill bli helt liksom besatt av dem, men hur... Men rent specifikt, hur spelar du spelen? Tar du samma beslut i spelen som du skulle göra i verkligheten?
Alltså, grejen är, man får ju den här möjligheten att spela som någon annan och prova på att nästan skådespela och agera på ett helt annat sätt än vad man skulle ha gjort i verkligheten. Men så hamnar man där, eller i alla fall jag, i en slags så här tråkig position där jag tar alla beslut som speglar min verkliga personlighet. Och jag spelar ändå som mig själv, fast jag har chansen att vara någon annan. Så alltså, en del av mig vill vara så här helt brutal, ond eller typ en religiös fanatiker. Något som är så långt från mig själv som möjligt. Men så lyckas jag aldrig fullborda det här. Och det är så himla tråkigt egentligen att man alltid spelar som sig själv.
Ja, eller så är det kanske väldigt sunt, jag vet inte.
Ja,
för jag menar, visst, alltså, jag skulle också vilja leva ut en lite mer ondare sida av mig själv i rollspel. Men det är ju till en viss gräns också. Det får ju inte gå för långt. Jag tror att ingen av oss skulle vilja göra aktiva val i ett rollspel där vi till exempel beordrar vår karaktär att våldta en annan karaktär. Det känns ju liksom helt frånstötande. Men ändå så pratas det om att men man vill vara någon annan, man vill vara någon lite coolare, man kanske vill vara en ond person och sådär. Men det finns ju ändå en barriär som i alla fall jag inte vill korsa. Hur ser ni på det här?
Alltså det där får mig att tänka på en annan kontrovers, det här Rapeplay som det stormade kring för några år sedan. Då var det ju folk, när vi skrev om det på Aftonbladet, så skrev vi typ att bla bla bla, det här kommer ju ingen försvara i Sverige och det säljs inte på Amazon och så vidare. Men då var det ganska många kommentarer som ändå sa, jo, men det kan säkert vara bra med sådana här spel för de som verkligen vill begå sådana här brottsliga handlingar, de kan göra det i spelet då istället för verkligheten. Apropå det du säger om hur långt man ska gå i, eller hur långt man kan leva med sig själv om man går i ett spel och vilka möjligheter man kan få, vilka konsekvenser det kan få i verkliga livet. Det är svårt att testa om spel verkligen kan ha den här effekten, att om man får mörda någon i ett rollspel så struntar man i att göra det i verkligheten. Men,
Ja, men alltså det är ju lite psycho att så här gå fullt ut i att vara ond. Alltså,
with LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det borde ju ringa varningsklockor typ när man träffar någon som bara, men jag spelade 100% Renegade i Mass Effect. Alltså det är ändå lite sjukt.
Tycker du? Du tycker inte att det kan, att man kan se det som ett så här roligt experiment bara? Se hur långt man kan driva spel?
Ja, kanske. Men jag kan verkligen inte ta de besluten och bara köra helt Renegade. Det går fan inte. Jag förstår inte det där.
Nej, men jag håller med dig. Precis. Jag spelar egentligen som mig själv när jag spelar rollspel. Det är ju det där att man kan placera sig själv i en annan värld som är intressant för mig. Att jag helt plötsligt placeras i en typ high fantasy-värld och typ får Och då skulle jag ju inte bli så här en kringstrykande galning på landsbygden och som typ går runt och mördar folk, utan jag skulle liksom hjälp, jag måste försöka hitta någon sorts mål och mening här, jag måste försöka okej, jag går med ett guild istället som verkar schysst eller något sådär. Mm. Ja, men intressant. Ska vi ta och gå vidare kanske då till, för vi har ju redan gått in på det här lite med kontroversiella element. Jag tänkte vi skulle prata mer specifikt då om just väldigt kontroversiella rollspel. Det finns ju en rad sådana, bland annat Virtual Jihadi. Alfred, vad vet du om det spelet?
Ja, men det började som ett spel som hette Quest for Saddam. Då man helt enkelt, ja, men det var ett väldigt rudimentärt FPS från 2003. Det såg ut lite grann som Counter-Strike i grafisk kvalitet. Och ja, det gick ut på att man skulle besegra irakiska styrkor och så. Det var ju i samband med invasionen där. Och sen gjorde Al-Qaida en mod till det spelet. Då de liksom skinnade om det och döpte om det till The Night of Bush Capturing. Så att man istället skulle fånga George Bush. Vilket ju var en märklig PR-taktik till att börja med. Jag vet inte om den är effektiv eller så. Men dessutom finns det ännu en twist på den här storyn. Som om det inte var kontroversiellt nog att Al-Qaida gjorde ett spel. Och det är att det finns en konstnär som heter Wafa Bilal. Jag vet inte hur det uttalas. Jag gjorde mitt bästa försök där. Och han hackade Al-Qaidas hackade version. För att göra vad som kallas en mer nyanserad tolkning av den. Och då spelar man som en person som är en självmordsbombare. Alltså en arabisk man vars bror har blivit dödad i kriget. Och sen rekryteras han till Al-Qaida och ansluter sig då till kampen för att besegra amerikanerna. Och det ska då vara... den här konstnärens mål är att liksom framställa hur de civila... Vad ska man säga, hur deras psykologiska mekanismer funkar när de kan ansluta sig till en sida som i våra västerländska ögon är liksom uppenbart ond. Och ja, självklart blev det här inte helt okontroversiellt, det här spelet.
Oj, jösses. Det låter superspännande.
Ja, jag håller med. Och det har ju dessutom passerat gränsen in i konstvärlden, så att det blir liksom svårt att bedöma det som ja, men som säger man bedömer ett GTA.
Ja, precis. Det finns ju även FE, vad vet du om Super Columbine Massacre? För du har ju kikat på det, va?
Jo, nej, men det är väl liksom ett praktexempel på ett extremt kontroversiellt rollspel. Och alltså, egentligen vill man typ inte ens spekulera kring vad de vill säga med det här. För jag tycker bara att skaparna har gjort det så himla enkelt för sig. De har liksom tagit storyn rakt av, baserat den på den här skolmassaken som skedde, vad var det, 99 tror jag. Och man spelar som de här två mördarna. Man får liksom poäng när man skjuter ner olika elever. Och visst är det här liksom, ja, men, extremt oetiskt, särskilt där det finns familjer som fortfarande sörjer över det här. Och så. Men jag tycker att men det är intressant att se liksom varför vi blir så provocerade av det här spelet. Och jag tror, eller det jag känner i alla fall, att en grej, eller grejen med våld i spel är att man ofta, att vi klarar av det, är att vi ofta distanserar oss till det. För att man inte har någon stark relation till karaktärer eller handlingen. Liksom man kan kötta i Destiny eller COD och inte riktigt bry sig för att man vet att, ja, men man vet inte så mycket mer än att uppdraget är att döda de här, ja, men ondingarna. Men när man placeras in i en annan, man sitter i en annan sits när man spelar Columbine-spelet. För man har ett kontext och alla har en relation till den här berättelsen. Man vet exakt vad som har hänt. Så om man inte är helt störd så känner man ju uppenbarligen något för inför alla de här dödsoffren och de drabbade. Så att det blir helt plötsligt konstigt att så här spela den här rollen som en mördare. Köta ner en massa elever för att vi vet för mycket om bakgrundshistorien. Och det blir svårt att vara okänslig och bara låtsas att det är ett rollspel. För att rollen vi spelar har ju varit verklig liksom.
Men han som skapar den här, spelskaparens intention var väl att på något sätt lyfta, att försöka förklara mördarnas, alltså vad det var som drev dem till det här. Är inte det en lovvärd intention då? Att försöka förmänskliga ondskan på något sätt?
Men vill man ens så här... Jag vet inte om jag vill sätta mig in i den positionen ens och veta hur de känner. Alltså jag känner liksom ingen empati för dem överhuvudtaget. Men jag tycker att så här, det hade kunnat vara en intressant vinkel på ett rollspel om man till exempel hade spelat som en elev som gick på skolan och ens uppdrag var att så här, försöka överleva, hitta vapen. Man ser hur alla ens kompisar skjuts ner och man står inför olika beslut. Bara, men, vem ska jag rädda? Eller något slags rollspel med etiska situationer. Och att det kanske slutar med att man trots allt överlever. Och det hade gett ett nytt perspektiv på det hela. Och liksom, då hade rollspelsgenren kunnat hjälpa oss att förstå hur det kändes att vara med under massaken. Och det hade då kunnat väcka någon slags empati istället för den här äckelkänslan som jag får när man spelar som den här mördaren. Alltså det går, jag kan bara inte förstå deras motiv. Eller, nej, jag tycker det känns konstigt.
Men jag förstår poängen med det du säger, Jonas. För att liksom, syftet med att förmänskliga ondska är väl att försöka lära sig förstå hur den kan uppstå och förhoppningsvis förebygga den i framtiden. Alltså även om det tar emot. Och jag tycker att det här är ett jättespännande experiment. Alltså jag ska inte säga att det har lyckats fullt ut och sådär, men jag tycker ansatsen är verkligen intressant och den får inte mig att reagera liksom så här instinktivt negativt, utan jag tycker att det här, det är spännande att även det här ryms under spelparaplyet så att säga. Saker som verkligen får en att tänka till och kanske känna avsky och se annorlunda på en obehaglig situation som har skett i verkliga livet. Också den här dragkampen mellan den laddning som spelet får av vad man vet om verklighetens attentat. För om man inte kände till det så hade väl spelet, då hade man väl inte känt någon särskilt kanske. Men nu är det här att man då drivs framåt av poängjakten men hålls tillbaka av den här känslan av att nej, men vänta, det här är ju en tragedi. Jag vet ju hur det här liksom slet människors liv i stycken.
Ja, just det. Ja. Mm. Ja, herregud. Men vad säger ni? Är liksom kontroversiella rollspel den här typen, är det av hävd ett politiskt rollspel? Finns det liksom finns det någon intention där hos skaparna att de vill alltså skapa något sorts politiskt, är det något sorts politiskt rävspel från dem att de vill påverka på något sätt? Eller ja.
Alltså jag tänker på till exempel BioWare som får in det här med om kanske omedvetet politiskt, eller de försöker liksom infiltrera sig lite i spelarens värderingar och tankegångar. Att de har ofta HBTQ-karaktärer. De försöker inte göra en sån stor grej av till exempel att det är många kvinnliga karaktärer som interagerar med varandra och de är ofta väldigt välskrivna. Att man har homosexuella, bisexuella och man gör inte en stor grej av det. Det bara är där som, som någonting naturligt som det är i verkligheten. Och att man, man är mer tolerant för det i spelvärlden. Och det är en ganska, jag tror inte de har någon slags politisk agenda egentligen, men de försöker liksom
Ja, men jag tror också som du, Effie, att de själva inte har någon så här dold agenda överhuvudtaget, utan det är bara ett naturligt inslag helt enkelt. Men däremot så väljer ju vissa mottagare av spelen att göra en skitstor grej av det. Det var väl Singapore som förbjöd, var det Mass Effect 2 på grund av en lesbisk sexscen, och det var förbjudet i typ en vecka eller så innan de tillät det igen. Men det har ju stormat en del kring de där grejerna, och många konservativa i Nordamerika också som tycker att det är fruktansvärt att barn, för det är bara barn som spelar tv-spel, att barn ska liksom påtvingas de här fruktansvärt ogudaktiga idéerna om icke-traditionell kärlek.
Ja, men så där blir det ofta, att spel blir censurerade för att de sticker ut liksom. Jag tänkte just på just The Stick of Truth, South Park-spelet, som släpptes förra året, var det väl kanske?
Nej, det var i år.
Var det år till och med? Herregud vad jag ligger efter.
Eller före, för du tycker det var så länge sedan.
Ja, men så är det nog. Jo, men det spelet fick ju i alla fall väldigt stor uppmärksamhet i media, eftersom Ubisoft hade liksom begått självcensur på spelet för att kunna släppa det helt och hållet i vissa territorier. Här i Europa så blev ju liksom PlayStation 3 och Xbox 360-versionerna av spelet censurerat i viss mån. Man liksom klippte bort vissa scener där utomjordingar, vad kallar man det? Anal probade vissa karaktärer. Och det fanns även en abortscen som var interaktiv som klipptes bort. Och det där sista kan jag ju till viss del förstå, för det är ju ganska osmakligt, tycker jag i alla fall. Men samtidigt så är det ju korkat att censurera också, tycker jag. Svårt.
Det är svårt.
det blir så här intressant yttrandefrihetsfrågeställning liksom. När det är i ett spel, det är den här jättegamla frågan. När man mördar i ett spel, är det verkligen värre än när man ser någon mördas i en film? Det vill säga när man själv hetsas att medverka. Är det mer motiverat att det censureras då? Och i det här fallet så tyckte Ubisoft i alla fall.
Men även om det kan finnas dåliga exempel, så finns det ju självklart lovvärda exempel som du pekar på, Effie. Det här med att BioWare lyfter fram kvinnor och rasfrågor och hbtq-personer och sådär. Bra. Ja, men vi kanske ska ta och nu på upploppet känner jag, så då kanske vi lika gärna kan gå raka vägen in på vad vi tycker är våra liksom bästa rollspelsminnen. Och avsluta on a high note. Alfred, har du något kul att berätta om?
Ja, jag har tänkt ganska mycket på Final Fantasy 7 på sistone. Det här, nu återkommer lite till det förra ämnet. För det har ju blivit väldigt kontroversiellt bara de senaste veckorna. Efter där på PlayStation Experience när det visades en trailer för vad folk trodde skulle bli en remake. För det har ju folk väntat på ända sedan 1997. Men istället så är det bara PC-versionen som konverteras till PS4. Och folk blev ju verkligen helt tokiga, vilket man kan förstå. För det kändes ju nästan som att Square Enix trollade oss helt avsiktligt. För de vet ju hur länge vi har väntat på det här och så här. De har droppat hint så här, någon gång per år har det varit antingen en Square Enix ansluten figur eller någon på Sony typ som har liksom hintat om att ja, men kanske kommer det. När hårdvaran är tillräckligt bra och vi har övat tillräckligt mycket med våra spelmotorer, då kommer vi göra en remake. Och nu trodde man liksom att ah, shit, nu äntligen händer det, nu släpper de bomben. Och så blev det bara samma gamla spel en gång till. Så jag förstår ju verkligen redan mot det, men samtidigt så kan inte det liksom kväva de vackra minnen jag har av det spelet. När jag spelade det så var jag 13 år gammal, så då var jag verkligen mottaglig för den här sortens, vad ska man säga, lite såsigare historier. Men jag tycker än idag när jag har spelat om det att det är ett otroligt vackert spel. Alltså det är ju extremt snyggt. Jag tycker den visuella designen är skithäftig och de här världarna de byggde upp med den primitiva tekniken var verkligen långt före sin tid. Och att det har liksom spelhistoriens bästa soundtrack i ett stort sett. Så att det sammanfattar väldigt mycket av det som gör att jag föll för rollspelsgenren till att börja med och som jag då fortfarande inte riktigt tycker att jag hittar i, säg, BioWares rollspel.
Ja, ah, just det. Har du någon favoritscen från Final Fantasy 7?
Svårt. Men första gången man kommer till Cosmo Canyon och hör det här legendariska, jättevackra temat, det tycker jag är fantastiskt. Fast det blir nästan första gången man ser varje område är en av de bästa scenerna i spelhistorien för mig. Att allting är så himla vackert. Det är så fina musikteman till allting.
Härligt. Effie, vad har du berättat om?
Jag är ju faktiskt, till skillnad från Alfred, stort fan av BioWare och Dragon Age framförallt. Så att så här, egentligen skulle jag kunna prata om det här evigheter och fangirla och så här, göra bort mig totalt. Men det är ofta de karaktärer som så här, ger störst intryck på mig är ofta de karaktärer man bygger upp en relation med eller som man romansar. Till exempel i Mass Effect var det Garrus och i Dragon Age Alistair. Så att så här, de bästa ögonblicken var ändå med de karaktärerna skulle jag säga. För att man blir helt så här, ja, men man går in i det så himla mycket och jag vet att ja, men det finns en så himla stor grej på internet också med en massa forum och man bara analyserar de här karaktärerna och alla olika beslut och grejer. Men just ett mäktigt ögonblick tror jag ändå var i Dragon Age Origins när man skulle gå in i staden Denerim och döda The Archdemon och så står man liksom där och bara går in i den här byn och alla invånare står och typ hejar på en och skriker och det är massa, man ser liksom det här kriget i bakgrunden och all eld och grejer. Det är bara så himla töntigt egentligen och superamerikanskt, men sånt där gör mig liksom jättegråtig och ja, det var fint. Det var jättefint. När jag tänker tillbaka på det blir jag glad.
Vad härligt. Ja, jag av någon konstig anledning så är det ett ganska konstigt ögonblick som har dröjt sig fast hos mig kanske mest av allt. Och då tänker jag på Fallout 3. Som i min mening kanske till och med är det bästa Fallout-spelet. Det är lite av en kontroversiell åsikt med tanke på att ettan och tvåan brukar hyllas som de bästa. Men jag har så många härliga minnen från Fallout 3. När man stöter på den här lilla barnbyn inne i berget. Där det alltså bara bor barn och de liksom har liksom, uppfostrar sig själva på något sätt. Och den här märkliga levande trädet uppe i bergen. Det fanns liksom så mycket att upptäcka i det här spelet. Man liksom gav sig ut i ingenstans och så hamnade man på så märkliga platser och så underbara saker som skedde. Och det jag tänkte berätta om är när man kommer fram till en övergiven tågvagn i spelet. Och om man letar runt lite där så hittar man till slut en bur som det finns en teddybjörn instängd i. Och när jag såg det här första gången förstod jag verkligen ingenting. Jaha, det här var udda. Så jag började ta fram mina lockpicks och fick upp burdörren, plockade på mig teddybjörnen. Tänkte, ja visst, en teddybjörn, det kan man ju alltid ha nytta av på något sätt kanske. Och från ingenstans så ser jag då plötsligt hur en supermutant behemoth dyker upp. Fullständigt tokig! Alltså totalt vansinnig och bara stormar fram mot mig och jag bara skriker. Och det blir värsta fighten och sen till slut när jag lyckats döda den här monstret så inser jag, ja, det var ju hans teddybjörn. Underbart, fantastiskt.
Mm.
Ja. Finns det någon, alltså om vi tänker rent så specifikt, finns det någon spelkaraktär från rollspel som ni... som gjort något särskilt intryck på er? Du pratade ju lite, Effie, om dina romances.
Ja, exakt. Ja, de är jag kanske lite, så här, lite obsessed med. Men jag tänker typ ganska nyligen var det här om Child of Light som var typ plattformsrollspel. Där det var en huvudkaraktären Aurora som bara är ett litet barn. Typ en liten flicka som man får se hur hon växer upp lite och blir så här starkare och starkare. Och... hon kanske inte är så här jättenyanserad och har världens djup liksom. Men jag blev ändå berörd av det här om en liten tjej med ett jättestort svärd som försöker hitta sin plats typ. Och det var så himla just det att spelet är akvarell och kändes så sårbart på något sätt, att jag blev bara berörd av den estetiken och just den karaktären, fast hon kanske inte var liksom jätte välskriven så.
Ja, jag gillar ju Bastila Shan väldigt mycket från Knights of the Old Republic. Det kom ju när jag var typ, ja vad kan jag varit, 17 eller något sånt där. Så jag blev lite kär i henne faktiskt. Hon var så jävla cool.
Kan du inte påminna oss om vem hon var i ensemblen? Det var ju ett tag sedan där.
Ja, alltså hon är ju då Jedin som liksom guidar huvudkaraktären i spelet. Hon som plockar upp en och som... hon är ju samma Jedi som besegrade den stora skurken i spelets inledning, Revan.
Mm.
Och som sedan liksom blir Obi-Wan Kenobi typ till mig, protagonisten. Sen så händer det ju saker mot slutet av spelet som jag kanske inte ska avslöja, men man kan ju faktiskt bli romantically entangled med henne, vilket jag också satsade på, så det var en mycket trevlig upplevelse.
Men det är så sjukt att man kan bli typ så här lite halvt kär i en sån karaktär, i en så här, jag menar, att de verkligen byggt upp det så, manusfattarna, att man verkligen ska fastna i det där. Intressant.
Ja. Och sen är ju HK-47 ganska cool också. Den här galna roboten som hatar människor.
Jag tyckte han var svårt väldigt påfrestande. Men jag vet att han är populär bland många fans.
Ja, svårt inte gilla honom tycker jag.
Mm-hmm. Jag tycker hela kontor var fullt av väldigt vackra... Alltså kanske inte bara karaktärer utan väldigt vackra scener och ögonblick. Och, alltså, jag tror det var när man kom till den här Jedi-planeten ganska tidigt. Mm. Eller kanske 10 timmar in i spelet eller sånt där. Den var så himla fin och fridfull. Det var ju bara det här Jedi Councilet eller vad det nu kallades. Och sen så var det bara massa ängar och djur som strövade fritt. Och en väldigt så här melankolisk typ pianoslinga. Jag kommer ihåg att jag liksom dröjde mig kvar där mycket, mycket längre än man borde, bara för att jag tyckte det var så himla vackert och fridfullt efter den här stora staden som spelet inleds i.
Just det. Har du någon favoritkaraktär, Alfred?
Ja, jag kommer att tänka på Parasite Eve. Jag vet inte om ni minns det. Squares Resident Evil-inspirerade action-rollspel till PlayStation. Där huvudpersonen hette Aya Brea och var en polis i New York. Och spelets huvudfiende hette Eve och var också då en kvinnlig karaktär. Så det var två rätt intressanta kvinnliga karaktärer i ett japanskt rollspel, vilket är ganska ovanligt. Så det klarade väl Bechdel-testet utan några större svårigheter, som jag minns i alla fall. Och det var också ett väldigt så här, jag vet inte, den storyn kanske inte skulle kännas superseriös om man spelade om det idag, för jag har inte kört det sedan det kom, men det var ett väldigt visuellt mörkt spel med ganska mörka teman, och det hade ett väldigt så här hemskt intro när de var på operan där, när hon Eve sjöng och publiken började brinna spontant, alla band utom Ea. Men det var också ett spel där det kändes som att den kvinnliga huvudkaraktären, alla var ju så här, de vill bara ha en egen Lara Croft. Men hon kändes ganska icke-sexualiserad. Det var liksom bara inledningen, hon hade en klänning på sig. Sen resten av spelet har jag för mig att hon hade liksom polisuniform. Så att, men det vill jag ge dem props för, så här, 15 år efterhand.
Bra jobbat. Ja, är det något mer ni vill säga om rollspel? Det är bra skit helt enkelt.
Ja, och ge oss en FF7-remake någon jävla gång.
Exakt. Lyssna noga nu, Square.
Och en Final Fantasy Tactics-remake och en Vagrant Story-remake.
Åh, Vagrant Story. Fina minnen där med.
Ja, eller hur?
Ja, härligt. Ja, du har lyssnat på Nöjesbladets Spelapodd med mig, Jonas Högberg, Alfred Holmgren och Effie Karabuda. Redaktör för programmet är Henrik Ståhl. Ansvarig utgivare är Jan Helin. Vill ni diskutera podden på Twitter så är hashtaggen som vanligt Spelapodden. Hej då! Link, here come to town.